Och Jesus, jag ber att du ska öppna våra hjärtan för dig. För det som du vill att vi ska få ta till oss på ett särskilt sätt, Jesus. Jag ber dig att du ska få göra det i våra liv som gör det möjligt för oss att få se dig. Som gör det möjligt för dig att visa dig för andra genom oss. Jesus, hjälp oss att ge dig de rätta förutsättningarna för att få göra det du vill i våra liv. Amen. Vi predikar ju det här året om en jordnära församling med HJ. Och vi följer jordbrukarens år. Är det väldigt högt eller? Var det jag som hörde? Så. Och vi har börjat med sådden. Och vi börjar närma oss slutet på sådden. Så mitten av maj någonstans så tar tillväxten vid. Men jag kommer beröra lite både tillväxt och sådd i min predikan. Och jag tänker att jag ska börja med att läsa ifrån Lukas 8. Och det är liknelsen om sådden. Och jag läser ifrån Levande Bibeln. Ibland är det gott att ha en annan översättning än den man är van vid. Så idag blir det den Levande Bibeln och texten kommer här för dig som inte har Bibel med dig. Lukas 8, vers 5-15, så berättar Jesus så här. En lantbrukare gick ut på sin åker för att så. När han sådde föll en del av sädeskornen på stigen bredvid och folk trampade på dem och fåglarna kom åt upp dem. En del korn föll på den hårda stengrunden och började snart gro. Men vissnade lika fort eftersom det inte fanns tillräckligt med fukt i jorden. Andra korn föll bland tistlarna. Och eftersom tistlarna växte upp samtidigt kvävde de plantorna. Men en del korn föll i bördig jord och växte upp och gav 100 gånger så mycket säd som den som hade såtts. Sen ropade Jesus, lyssna noga och försök att förstå. Hans efterföljare frågade honom nu vad denna bild betydde. Han svarade, ni har fått gåvan att förstå min undervisning om hur Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk. Men de andra får bara höra de här bilderna för att de ska se vad jag gör men ändå inte se och höra vad jag säger men ändå inte förstå. Detta är vad bilden betyder. Säden som lantbrukaren sår är Guds budskap. Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta som hör budskapet men inte tar det på allvar. Snart kommer djävulen att ta bort sådden ur hennes hjärta och hindrar henne från att tro och bli räddad. Den hårda stengrunden är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med äkta glädje, men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Hon vet att det hon hört är sant och tror en tid, men så fort hon blir utsatt för prövningar ger hon upp sin tro. Marken som var täckt av tistlar kan jämföras med den människa som hör budskapet och tror på det, men som efter en tid låter det kvävas av livets bekymmer eller av en hög inkomst och nöjen så att budskapet till slut inte påverkar hennes liv alls. Men den bördiga jorden liknar den människa som lyssnar till budskapet och gömmer det i ett gott och uppriktigt hjärta. Genom uthållighet låter hon sedan budskapet få påverka hela hennes liv. Linda predikade för några veckor sedan från den här liknelsen. Och hon stannade då vid de här stigen och vid stengrunden. Och så gav hon tistlarna till mig. Jag vet inte om jag är extra taggig eller vad det berodde på. Men jag fick tistlarna. Så idag så tänker jag prata om tistlar, helgelse och vardagsliv. Då kan man ju fundera, vad har de här tre sakerna gemensamt? Eller kanske de är motpoler till varandra. Vardagsliv, det vet jag en hel del om. I alla fall mitt eget vardagsliv. Tistlar, ja. Även om jag har fullt av dem i mitt före detta trädgårdsland. Och helgelse. Ja. Men jag lovar, det blir inte en predikan om varken botanik eller grekiska. Även om jag kommer ta viss del hjälp av det. Men jag hoppas att dagens predikan ska få säga något från Gud till mig och till dig. Och få beröra och påverka våra vardagsliv. Och jag säger våra därför att den här predikan är minst lika mycket till mig. Tistlar. Första gången som tistel nämns, det är i första Mosebok 3, 17-18. Efter det att människan har vänt Gud ryggen och valt att gå sin egen väg, så säger Gud till mannen att det kommer finnas tistlar och törnen där du vill bruka jorden. Din mark kommer vara förbannad. Så tistlar och törnen, de står oftast tillsammans i Bibeln. De är en symbol för något som är ofruktbart. Det bär ingen frukt där tistlarna är. Det kväver. Inte ens djuren äter tistlarna, har jag läst mig till. De lämnar dem, det är för taggigt. Så det är inte ens liksom föda åt djuren. Det är helt ofruktbart. Och den här symbolen, den återkommer hos många av gamla testamentets profeter i deras domsord över Israel. Att konsekvensen av deras synd, att de har vänt Gud ryggen och byggt altare till andra gudar. Konsekvensen det blir att deras mark ska vara täckt av tistlar och törnen. Vi har det både Jesaja och Jeremia, Hosea. Flera av dem har just, och då är det här en symbol för det som inte ger någon frukt. Hur mycket vatten den blir, så blir det aldrig en sån här planta. I fjärde Mosebok, precis innan Israels folk ska inta Israel, de har varit under fångenskap under 400 år. I Egypten. De har kommit nu, de står inför det förlovade landet. De har varit här innan, 40 år tidigare var de där. Men då trodde de inte Gud om att kunna inta landet. Så då fick de vända tillbaka ut i öknen. Men nu står de här igen. Och då förmanar Mose dem. Och säger att gör er av med de folk som bor här. Det låter hemskt i våra ögon. Men vi går in på den en annan gång. Men gör er av med de folk som bor här. Förlåter ni folk leva kvar här med sina seder, med sina kulturer. Om ni gifter in er i andra folk, då kommer de bli som törnen och tistlar i era ögon. Och tro mig, jag skulle inte vilja ha tistlar i mina ögon. Så det är en symbol för bekymmer, oro, problem. Stora problem. Och den här varningen återkommer i Josua. Precis innan Josua dör och drar sig tillbaka. Han som har varit med och intagit landet. Och som har delat upp landet nu. Alla folk har inte blivit förvisade än. Så han säger det igen. Se nu till att avsluta det vi har börjat med. För annars kommer det här att nästla sig in. Och bli som törnen och tistlar. Och ser. Det blir problem. Och sen har vi den här liknelsen då som vi läste ifrån nu. När Jesus berättade om såningsmannen som går ut och sår sin skörd. Eller sår sin säd. Och där tistlarna växer har säden svårt att växa. Där tistlarna växer så blir det ingen skörd. Så tistlarna, Det är liksom en symbol för det som vi kväva. Min relation med Jesus. Som vi kväva Guds ordet i mitt hjärta. Det som vill ta överhanden i mitt liv. Ibland kan jag läsa såna här liknelser och tänka att det handlar om två olika sorters människor. De som tror på Jesus och de som inte tror på Jesus. Och så ställer jag mig till den första kategorin och känner, åh vad bra, jag är den goda jorden, jag kommer bära frukt. Och så allt frid och fröjd. Men så läser man det lite närmare. För det stod ju att det tistlarna växte, det var människor som tog emot ordet, som trodde på Jesus, men lät andra saker ta överhanden. Och så inser jag att den här liknelsen, den är faktiskt till mig. Och det har varit lite tuffa veckor i min tankeverksamhet kring den här predikan. För jag har gått och funderat på, vad har jag för tistlar i mitt liv? Gud, vad är det som vill kväva min relation med dig i mitt liv? Snälla, hjälp mig att ta bort det. Och jag skulle vilja ställa samma fråga till dig. Vilka tistlar har du i ditt liv? Vad i din vardag försöker kväva din relation med Jesus? Och jag tror att det här kan handla om väldigt olika saker. Det kan röra sig om allt som faktiskt vill ta första platsen i mitt liv. Eller som jag ger första platsen. Jag kan säga att en sak är viktig, men sen kanske mina handlingar visar någonting annat. Jesus, han förtjänar att vara nummer ett. Men är han det? Eller är det så att jag försöker kompromissa med det på något sätt? Tistlar, nu kommer jag bara nämna ett exempel på vad tistlar kan vara. Eller många exempel. Men det kan vara så mycket mer. Det kan vara min karriär som får första prioritet. Och jag säger inte att karriär är fel. Men har det första platsen eller kommer det först på tredje, fjärde, femte platsen? Det är där skillnaden ligger. Så det jag räknar upp här behöver inte vara fel. Men på vilken plats hamnar det? Pengar. Pengar är inte roten till allt ont, men kärleken till pengar är roten till allt ont. Min familj. Ja, min familj ska komma högt upp. Men Gud vill ha nummer ett. Sen vill familjen komma. Husbygge, renovering. Människofruktan. Och då tänker jag så här, men jag kan väl inte göra det där. För vad ska de säga då? I alla fall så har jag levt mycket med det i mitt liv. Nej, men vad skulle de säga om jag står upp i lovsången? Eller vad säger de om jag böjer knä? Eller vad tycker mina jobbarkompisar om jag inte gör vad de tycker man ska göra? Alltså att jag låter andra människor styra mina handlingar mer än jag låter Gud styra dem. Min mobil. Hur mycket tid får den? Och hur mycket tid får Jesus? Den här är svår för mig. Det är en av mina tislar. Församlingen. Jag tog faktiskt med den. För ibland så kan mitt arbete i församlingen vara det jag prioriterar mer än min relation med Jesus. Och det låter kanske konstigt. Men jag ska dela ett personligt vittnesbörd. Jag älskar att undervisa. Ni som känner mig vet det. Och jag åker runt. Jag får åka runt och predika lite. Jag får predika hemma och jag tycker det är fantastiskt roligt. Jag älskar att när jag får öppna många böcker. Jag vågar inte visa min man hur många böcker jag köpte på bokrean. Men det blev en del. Den presenten jag fick av er i församlingen när jag fick sluta här. Det blev böcker. bland annat en kommentarserie i Nya testamentet. Nej, men jag älskar att grotta ner mig i bibelordet. I januari, början av januari, så var det pingstpastor uppe i Stockholm. Och jag följde med dit, därför att även om jag inte är avlönad pastor så är jag fortfarande eran pastor. Så jag var med där uppe. Och det var fantastiska dagar. Och det var många olika teman på samlingarna och det. Men i mitt hjärta så var det som om varje samling handlade om Linda. Älskar du mig eller älskar du ordet mest? Alltså, älskar du Bibeln mer än vad du älskar mig? Och först tyckte jag att det var lite märkligt. Vadå? Du är ju ordet. Du är ju här. Ja. Men det fick landa i att ja, men Jesus, kärleken till dig är ju faktiskt viktigare till och med än kärleken till den här boken. Och jag insåg det att man kan faktiskt fastna i att grotta ner sig i bibelord. Och i grekiska översättningar och sånt där. Och så glömmer jag själva relationen med Jesus. Jag tar reda på allt om Jesus. Men jag glömmer bort att prata med honom. Med mera. Tistlar kan vara mycket. Bara några saker. Både det vi tror är tistlar. Och det som kanske känns, nej men det där är väl ingen tistel. Men ta det bort mig från, ta det mer tid för mig än min relation med Jesus. Då är det faktiskt en tistel. Jag har inga gröna fingrar. Det vet ni också som känner mig. Det är tack vare min man som vi har gröna växter hemma. Annars hade de dött. Men jag har läst att tistlar är grymt svåra att få bort. Och att det kräver ett ihärdigt arbete. Har du fått tistlar så måste du jobba för att, om du vill få bort dem. Det går inte att lite halvdant bara gå och försöka någon gång. Utan du måste hålla igång det där att få bort tistlarna. Och helst så måste du liksom dra upp dem innan de blommar. För så fort de blommar så fröar de av sig och då är det kört. Då kan du lika gärna låta dem vara för då det kommer upp nya. Man kan också använda sig av olika gifter. Och då är det inte bara att spruta överallt utan då går man liksom och penslar bladen till tistlarna. Så det är mycket jobb med det. Man kan ju tänka sig att men om jag kör på massa grus eller jord och börjar om. Nej, men det går inte, förstår ni. För att tistlarna, de kommer upp. Du blir inte av med dem. Men det kan gå. Om du håller på så här i 2-3 år. Då är du av med tistlarna. Men då får du inte ge dig. Och jag tror att det är samma gäller de här tistlarna. Som vill ta bort mig från min relation med Jesus. Att jag kan inte bara någon gång på måfå gå och säga, ja men nu ska jag ändra mig här. Eller det här ska jag. Och så struntar man i det sen. För då kommer det komma tillbaka. Andra tistlar eller samma tistel. Det är ett arbete. Och det här min nästa del i predikan kommer in. Helgelse. Ibland tänker jag så att vi i kyrkan använder oss av lite svåra ord. Lite kyrkiska, ni vet. Som de som inte är så vana att gå till kyrkan kanske har lite svårt för. Och sådana som jag som har växt upp i kyrkan och alltid varit i kyrkan kanske också har svårt för. Till exempel hugsvalare. Det finns ett ord. Vederkvickelse. Ett annat sånt där kyrkiskt ord. Vad menas med älvarna vid Babel? Som vi sjunger i en psalm. Ingen aning. Kan man känna ibland. Och vissa ord måste vi ändra för att få det till dagens språk. Vi skulle inte förstå många ord från Gustav Vasas bibel om vi läste den rakt upp och ner. För många ord har ändrats sedan vi fick vår första bibel på svenska. Så språket förändras. Och så också mycket kyrktermer ändras. Men vissa ord är svårt att hitta en synonym för. Och helgelse är ett sånt ord. Jag har försökt att fundera. Men jag har inte hittat någon som jag är riktigt sams med. Och då tänker jag så här, men då får man väl förklara ordet. Så att vi lär oss ordet. Så att det blir en innebörd. För det är ju det som är det viktiga, att ett ord betyder någonting. För annars kan vi ju slänga oss med hur fina ord som helst. Men då blir det ju bara kyrkisk av det. Helgelse, det kommer från ett grekiskt verb. Som betydelsen är att avskilja från det som är oheligt eller profant. Som också betyder världsligt. Och inviga för heligt bruk. Används väldigt mycket i Gamla testamentet. Det här med att helga föremål i templet. Helga sig själv inför ett alltså innan man går till och ska offra inför Gud. Men också Nya testamentet talar om helgelse. Och jag tänkte läsa några av dem. Och de är bara korta bibelställen, så jag bara visar vilka bibelställen det är, men så läser jag dem. Ska se om jag hittar rätt flärp här. I Romarbrevet 12:2 så står det: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Att förvandlas, det är att helgas. Helgelse handlar om att förvandlas. Att inte anpassa oss efter denna världen. I första Thessalonikerbrevet så står det så här i 4:3. Detta är Guds vilja, att ni helgas. Alltså Guds vilja är att vi ska helgas. Det är ingenting som vi bara hittar på. Utan Guds vilja är att vi helgas. Petrus, han skriver, och då citerar han bland annat ifrån tredje Mosebok. Skriver han så här: nej, liksom han som har kallat er helig, ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Vet ni var ribban ligger rätt högt? Vi ska vara heliga, så som Gud själv är helig. Författaren till Hebreerbrevet skriver i 12:14: sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Sträva efter det här. Det är så något vi ska sträva efter. Och så kommer det i första Thessalonikerbrevet igen. 5:23 så står det så här: må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Vet ni vad? Vi ska sträva efter det. Men det är Gud själv som gör verket i oss. Och det är viktigt att komma ihåg. Helgelse, det är en process. En process som hålls igång av vår relation med Jesus. Det är ett arbete. Och i Filipperbrevet så står det så här, och jag tror inte att jag tog med den bibelstället tyvärr. Filipperbrevet 2. Så står det: därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på i frälsning. Arbeta på er frälsning. Det är någonting som pågår. Och då kan man fundera på så här: men är jag inte frälst? Vad handlar frälsningen om? Så nu gör jag ett litet sidospår. Jag hoppas ni är med mig. Frälsningen, skulle jag vilja säga, inbegriper oerhört mycket. Bland annat tre viktiga begrepp. Det rymmer rättfärdiggörelse. Att vi är gjorda rättfärdiga. Alltså, det här är ett juridiskt begrepp. Vi är frikända. Det är gjort rätt. Alltså, och när du är frikänd, då går det inte att vara mer frikänd om 10 dagar än vad du var den dagen du blev frikänd. Utan du är lika frikänd om 10 år som du var den dagen du blev frikänd. Det finns inte liksom mer eller mindre frikänd, utan du är frikänd. Pånytt födelse. Vi adopteras in i Guds familj när vi säger vårt ja till Jesus. Och vi får ett evigt liv. Och det handlar inte om att vårt liv blir mer evigt ju mer vi lär känna Jesus. För det finns bara ett sätt att vara evigt liv. Det är evigt. Och det blir inte längre och längre ju längre jag lär känna Jesus. Det finns inga olika grader där. Men så har vi detta med helgelse. Och jag har en bild på frukt. Därför att det är någonting som växer. Det är någonting som mognar. Att bli lik Jesus handlar det om. Och då inte som en utvärtes efterlikning att jag ska försöka imitera. Utan att vi blir lika honom inifrån och ut. Att Jesus är den som lever och verkar i oss som tror. Och rättfärdiggörelsen och pånyttsfödelsen, det är en engångshändelse. Jag säger mitt ja till Jesus och då är jag rättfärdiggjord och jag har fått evigt liv och jag är Guds barn. Men helgelsen, den är en process som startar i mitt ja till Jesus och sen pågår det hela vägen tills jag möter honom på tronen. Och syftet med helgelsen, det är att bli mer och mer lik Jesus. Och det är den processen vi ofta läser som andens frukt i Bibeln. Att den som följer en andlig väg får den andliga frukten. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, vänlighet, självbehärskning, ödmjukhet, trohet. Och frukt, precis som Bittan var inne på, det kräver tid. Det är en process. Man ser ingenting. Nu använder jag dina saker här. Vet ni vad? Nu är det ju faktiskt 40 minuter sedan Naomi planterade det här. Men det syns ingenting. Vet ni vad? Så här är det med våra liv också. Det tar tid. Frukten i våra liv tar tid. Nådegåvor, de kommer med en gång. De kan vi få så där. Men frukten, den tar tid. Att likna Jesus mer och mer, det tar tid. Det är för att vi lär oss hela tiden. Precis som det här tar tid. Hade det inte stått squash här hade jag bara sagt att det här är bara jord. Så hade jag hällt ut det. Men då hade vi ju missat något, eller hur? Ibland kanske vi kan se på människor att nej, det där var väl inget. Men vet ni vad? Gud kanske håller på att göra något i den människas liv som vi inte kan se. Det var någon som sa så här att Jesus älskar dig precis som du är. Men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli den du är. Han har något mycket större. För honom så är vi från början frön. Vi måste ner i jorden och dö. Men vet ni vad? Det kommer växa upp någonting fantastiskt. I det som Jesus sår i våra liv. Om vi ger de rätta förutsättningarna. Och en av de förutsättningarna är faktiskt att tistlarna måste bort. Det finns inte något, men vi kan spara några stycken. För då har de snart tagit över. Tistlarna måste bort. Men vet ni vad? Gud, han tar inte bort allt på en gång. Han går varsamt fram. Tack och lov så talar han inte om för mig på en gång. Han räddar inte upp allt för mig. För då skulle man känna sig modlös. Utan han tar en sak i taget. Som han vill jobba med i våra liv. Och det är här våra vardagsliv kommer in. För det är mitt i våran vardag som det här måste få ske. Vi kan gå på gudstjänster. Det är bra. Vi kan åka iväg på konferenser. Vara en hel vecka tillsammans. Ni vet, Nyhem kommer snart. Stanna inte hemma från det. Kom. Det är jättebra. Alltså det är det som är, liksom, tänker jag. Det har vi här. Det är de här... Nu hittar jag inte vattnet bara för det. Men vatten och gödsel. Ja, den stod där. Vatten och gödsel. Det är det vi får på gudstjänster och på konferenser. Och det ger näring. Men vi måste också ta hand om plantan däremellan. Rätt solljus. Och rätt mängd vatten. Och plocka bort tistlarna. Och då tänker jag så här, att helgelse, det handlar faktiskt om ogräsrensning i våra liv. Jag gillar inte att rensa ogräs, det är därför jag bara har gräsmatta hemma. För där kan även maskrosor växa och vara fina en stund. Men när man rensar ogräs så finns det olika verktyg man kan använda sig av, har jag läst mig till. Men alla de här verktygen kräver ju någonting av mig. Det räcker inte att hälla över, som jag sa, de här jorden över tistlarna. För de kommer tillbaka. Utan det handlar om att ihärdigt jobba för att döda rötterna på ogräset. Och så är det för vår helgelse också. Vi kan inte blunda för det som Gud inte vill ha i våra liv. Vi kan inte sopa konflikter eller misstag under mattan. Som om man vill dölja det med jord. De sticker upp. De kommer snart tillbaka. Och det här kan ju vara en svår balansgång. Ni vet, vi har ju en förkärlek till dikerna på sidan av vägen. Kommer inte ihåg vem, men det var någon vis som sa att enda gången man befinner sig mitt på vägen, det är på resan mellan två diken. Och lite så är det ju faktiskt. Pendeln var för 30, 40, 50 år sedan. Då hade vi en syndakatalog. Då hade vi uteslutningar om du inte levde upp till det här... Hur man skulle leva sitt liv. Om man inte hade kommit tillräckligt långt i helgelsen. Ja men då, varsågod. Då var man inte välkommen. Och det var pekfingrar. Och så kände man, nej men det är inte rätt att, det är inte rätt sätt. Och så hamnar vi nästan i nästa dike där allt är okej. Där man säger, men Guds nåd är överallt. Nej men kom som du är. Det räcker att du är den du är. Och vet ni vad? Det finns sanningar i båda dikerna. Men om vi tar dem tillsammans så hittar vi. Jesus var fylld av nåd och sanning. Han sa, inte heller jag dömer dig, men synda inte mer. Och det är det helgelsen handlar om, tror jag. Att veta, nu har jag syndat. Hjälp mig att inte göra det igen. Och det som är så skönt, det är att till det här arbetet, för det är ett arbete, så har Bibeln instruktionerna till oss. Hur vi ska göra. Matteus 22 och vers 37. Så står det så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Ett av verktygen i helgelsen, det är kärleken. Och det är nog faktiskt det viktigaste verktyget. Kärleken till Jesus. Det var någon som sa, älska Jesus, gör sen vad du vill. För älskar jag Jesus så gör jag ju det han vill. Då blir ju det min vilja. Att älska Jesus, det är det viktigaste. Men också att älska mig själv. För annars kan jag inte älska andra. Att vi älskar varandra. Kärleken är ett av verktygen i vår ogräsrensning. En intim relation med Jesus. Och jag valde ordet intim därför att en nära relation med Jesus kände jag, det är inte nära nog. För här pratar Jesus om hur nära. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Så nära Jesus ska vi vara. Är vi det? Ja, men då hjälper det oss att hålla tistlarna borta. Helige ande. Jesus han säger i sitt avslutningstal till lärjungarna innan han dör, uppstår och far tillbaka till himlen. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Vet ni vad, vi har fått en hjälpare för det här. Petrus han skrev, var heliga så som han som har kallat er är helig. Hörrni, vi klarar inte det själva. Det handlar inte om att vi ska prestera. Det handlar om att låta den heliga ande välkomna honom att göra sitt verk i oss. Han ska påminna oss. Han ska lära oss. Och så fortsätter Jesus att frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Alltså Guds frid kan också plocka bort tistlar av oro och bekymmer. Jag hade precis förlorat mitt jobb. Jag jobbade som elevassistent åt en tjej. Och min chef sa nej, vi drar in. Det gjorde man för 22 år sedan också. Drar in tjänster. Så jag skulle inte få fortsätta jobba med den här tjejen. Och jag kunde inte somna på kvällen. Det här bara malde och jag blev så orolig. Vad gör jag nu? Jag har flyttat hemifrån. Hur ska det här lösa sig? Vad ska jag hitta på? Vad ska jag göra? Och så kom det här till mig. Gud, Jesus, jag måste få sova. För jag sommarjobbade i alla fall. Så jag hade i alla fall jobb över sommaren. Jag måste ju upp tidigt imorgon. Jesus, ge mig din frid för jag behöver sova. Sen tänkte inte jag mer på det förrän nästa dag när jag insåg att jag somnade faktiskt. Kanske låter banalt, väldigt enkelt. Men jag tror att det är så enkelt som Jesu frid vill verka i våra liv. När vi har bekymmer så kan vi få lämna det till honom. Och be om hans frid, för han är fridsförsten. Och han kan ta sig an det. Det kanske inte går över så snabbt. Kanske inte handlar om att jag måste sova för jag måste upp tidigt. Kanske större bekymmer än så. Men han vill vara där och ge av sin frid. För då kan inte orostistlarna slå rot. Om han får vara där och ge av sin frid och plocka bort oron. Och det här låter ju väldigt bra. Och det är ju så här att de här verktygen de får vi av Gud. Han ger oss dem. Men vi måste göra anspråk på dem och använda dem. Och det kan ju låta väldigt bra. Och så kan man säga så här, ja men du skulle bara se hur mitt livspussel ser ut. Hur kan det här hjälpa mig? Jag har så fullt upp jämnt. Ska jag också lägga till det här? Till mitt livspussel. Jag hinner inte. Jag orkar inte. Men hur skulle det här kunna hjälpa dig och mig så att Jesus får påverka hela våra liv? Så att vi kan få bära hans frukt. Vad skulle jag praktiskt kunna göra? Ja, men jag tänker så här. Är det någon som har sett Lyxfällan? Några stycken, ja. I Lyxfällan i alla fall så kommer det två experter och säger hur man ska spendera sina pengar för att man ska komma ur Lyxfällan. Och då gör man en budget och så kanske ett par föräldrar har suttit där. Ja, men vi kan inte titta på några roliga saker med barnen. Vi har inte råd. Vi skulle vilja men vi kan inte. Nej, och så ser man i budgeten, ja, men vad lägger ni pengarna på? Ja, men ni röker ju och snusar bort flera tusen i månaden nästan. Vad vill ni egentligen? Alltså det här med prioriteringar, vad lägger de sina pengar på? Det visar ju vad de egentliga prioriteringarna är. Så jag har utmanat mig själv och fortsätter att utmana mig själv. För att det här är en livstid att lära sig. Men tänk om man kunde skriva upp, vad gör jag med min tid? Och avspegla det. Avspegla mina handlingar. Det jag med min mun säger är viktigt. Och det är inga pekpinnar. Det här är bara att slänga ut lite tankar att fundera på. Var lägger jag min tid? Hur mycket tid har jag? Och det är olika i olika situationer i livet. Så det här går inte att göra en mall. Och vi är olika som personer. Så jag hoppas inte att du känner dig som en pekpinne som kommer här uppifrån. För det här är frågor till mig också. Och vad vill jag prioritera? Vad drömmer jag om att få prioritera? Och hur prioriterar jag idag? Är det någonting jag kanske behöver ändra? Och då tänker jag så här. Jag drömmer om det här. Men nu ser mitt livspussel ut så där. Hur ska jag göra? Jag vill börja med ett litet, liten grej. Lägg ner mobilen 10 minuter. Och gör den där grejen du drömmer om. Om det skulle vara, det säger jag till mig själv. Läs Bibeln. Be den där bönen. Läs den där boken du drömmer om att få läsa. Förstår ni? Vi kan inte göra allt. Det handlar om att ta bort en i taget. Pensla ett blad i taget. Vi kommer inte med en plog och plöjer hela gräsmattan på en gång. För den här processen, den kommer pågå ända tills vi står inför honom i tronen. Så skynda långsamt. Det tar tid. Låt det ta tid. Men en dag så kommer den där squashen inte se ut så här, men lite annorlunda. Det här var tomat. Det luktar tomat. Men det kommer att bli frukt av det. Om vi väntar och ger det rätt förutsättningar. Vet ni vad? Vi gör inte resan själva. Det är inte jag och mig och mitt. För vi har varandra. Jesus sa, jag är huvudet för församlingen. Ni är min kropp. Vet ni vad? Han har gett att vi ska vara tillsammans. Till och med när han skickade lärjungar till att hämta ett åsneföl skickade han 2. Inte bara en. Det hade ju räckt med en. Men han visste, nej, det är mycket roligare när man är fler. Det är mycket enklare. Han skickade 2 lärjungar att hämta en åsna. Han skickade ut dem 2 och 2 när de skulle berätta i byarna att han var på väg. Jesus lämnar oss inte själva, vi har varandra. Och vi behöver varandra. Jag tycker den här bilden är så fantastisk med förbön. Vi har varandra, vet ni. Gudstjänsten och hemgrupperna. Är du inte med i någon hemgrupp här i församlingen och känner att du skulle vilja vara det? Så antingen kontaktar du mig idag och säger det. Eller Linda som jobbar här. Linda Sundman, vi är 2 Lindor för dig som inte har koll på det. Eller någon du känner. Att jag skulle vilja vara med i en hemgrupp. Och vi har hemgrupper här i församlingen. Därför att där kan vi be. Och be för varandra. Vi kan uppmuntra varandra där. Ja, men ni vet, det där måste jag be för i mitt liv. Hjälp mig. Och så kan man nästa gång man ses. Hur har det gått? Ja, men vad bra. Då tackar vi för det. Eller vi fortsätter att be. Vi får undervisning ifrån Bibeln. Och vi läser Bibeln tillsammans. Och man får tankar att sitta och prata om. Tillbedjan. Vi har fått tillbe Jesus här idag. Tillsammans med Tores gäng. Och det kan vi göra när vi är tillsammans. Det kan man göra själv också. Men vilken styrka det är att vi har varandra. Så vet ni vad, vi är inte ensamma på den här resan mot helgelse. Vi har varandra. Vi kan också vara där med praktisk hjälp. Och vi jobbar praktiskt i kyrkan. Det är också en del där vi är tillsammans. Jag menar, fika gemenskapen. Både att göra fikat och sen sitta och fika tillsammans. Och det bästa av allt, det var ju som jag läste att må fridens Gud själv helga er. Vet ni vad? Det är Gud som gör det i oss. Men det står må fridens Gud. I engelskan så står det may i den betydelsen att tillåt. Låt. Alltså tillåt Gud att helga er. Gud vill samarbeta med dig. Men han behöver våran tillåtelse. Men Gud vill samarbeta med dig. Vill du samarbeta med honom? Ingela kommer sjunga en sång för er nu. Som handlar om Gud, det finns mycket i mitt liv som inte du vill ha där. Det finns mycket som jag missar. På många områden gör jag misstag. Men jag vill att du förvandlar mig. Därför att jag vill bli helig som du är helig.